Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Du lyssnar på Dansmusikpodden, jag heter Mats. Mitt emot mig ser jag Özgür.
Yes, med ny mikrofon.
Ja, exakt. Det kommer gå bra.
Ja, det tror du.
Jag har en gammal mikrofon.
Mm.
Det är som det är.
Det är som det är.
Det kommer bli bra. Vad har vi att säga till lyssnarna?
Att man ska bli Patreon typ nu, och varför ska man bli det?
För att det finns massa roligt där och för att supporta oss. Mm. Så vi kan fortsätta göra det här.
Exakt.
Det är ju det, egentligen. Swisha kan man.
Just det.
Är det något mer? Nej, det är väl det. Följ oss och rekommendera oss till en vän. Typ
och dela alla avsnitt.
Exakt.
Ja. Ungefär så.
Exakt. Ja, men vi vänder oss mot gästerna istället. Glenn Forestgate, Magnus Nordin. Välkomna.
Tack.
Hej.
Tack.
Tema Fluid, någonting kommer det heta det här. Ja. Tänker vi.
Och den här har ju liksom legat. Vi har ju pratat om att göra det här avsnittet typ ända sedan vi startade podden. För 3 år sedan. Mer än 3 år sedan.
Exakt.
Så den här har liksom legat jävligt länge och puttrat, kan man säga.
Ja, det betyder ju, det är positivt när någonting ligger och väntar. För då är det så att man är lite så här, ska vi ge oss på den där? Som ändå är lite helig för oss på något sätt.
Det är det.
Vi får se hur fanboyiga vi, vi blir.
Kanske lite.
Vi sätter ju ribban ganska högt här nu. Det är ju skönt, tycker jag.
Ja, men det är också många som har frågat efter det här avsnittet.
Ja, visst.
Så det är många som kommer bli glada nu.
Är det så? Visst är det så. Ja, men precis. Många kanske också, Glenn C kanske känns mer bekant för vissa. DJ Mag till exempel.
Yes. Fortfarande. Still going.
Still going strong.
Yeah.
Mm. Han startade en gång i tiden DJ Mag, eller hur?
Ja.
Ja, just det. Du har inte patentskyddat det.
Nej, tyvärr. Det är misstag man lär sig. Liksom.
Exakt. Men hur ofta ses ni nu för tiden?
Vi sågs här på en kaffe för ett halvår sedan kanske.
Ja, typ.
För att vi snackade om att vi ska göra det här då. Men annars ses vi inte så mycket. Men han lirar, jag bor ju i stan och han lirar på massa ställen där. Men ja, det kommer snart.
Det kommer snart, det blir en hel kväll. Ja. Mm. En gammal god enda.
Exakt. Men desto mer hängde ni, antar jag, förr i tiden.
Förr i tiden var det ju day out. Ja, exakt. Hela tiden.
Jag hyrde hans hela lägenhet, bodde där och det var mycket fram och tillbaka.
Ja.
Okay.
Ja.
Och då är vi ju någonstans, alltså skiftet, början av 90-talet, 89, 90, 91 kanske, när vi började hänga.
Just det, och hur lärde ni känna varandra?
Ja, jag körde på en station som heter MRS. Det var tack vare MRS. Måste proppa dem också lite, för det var där började med, tycker jag, både hiphop och dansmusik. Och det har fått otroligt lite, vad heter det, cred för det. Så vi har varit ett gäng entusiaster som körde, ja, började med mycket så här soul, R&B och hiphop. Sen var vi några som gillade dansmusik då, mer house och det och acid och breakbeats och drum and bass då. Och han som hade hand om Gagarin, han gillade inte lika mycket som oss. Men så fort inte han var där så dundrade vi på liksom. Körde liksom allt från all möjlig så underground musik som vi kunde i alla fall.
Mm.
Och då spelade jag på Lorry som DJ också. Och där träffade jag Mange. Och sen kom han från Disco 91. Mm. Kan du ta över där?
Ja. När vi pratar om stationer, när Glenn säger, då pratar vi om närradiostationer. Och jag kan tänka mig att det är ganska många som inte känner till vad närradio är.
Mm.
Men det är ju alltså Sverige på 70, alltså om vi börjar någonstans 70-80-talet, det var ju liksom ett u-land när det handlade om att få tillgång till intressant dansmusik. Alltså det fanns ju inte. Klubbarna, ja, om det fanns några som spelade så var det liksom väldigt sällan. Skivbutikerna, det fanns några med importskivor. radiomässigt Sveriges Radio, det fanns ju inte. Det var ju liksom ingen dansmusik. Men 79 startade närradion. Och som, precis som Glenn sa, så fanns det massor med entusiaster som startade stationer med enda intresse att sända bra och intressant dansmusik. Så vi lyssnade ju jättemycket under vår uppväxt, båda två, på den. Och sen så, Glenn började på MRS, jag började på Disco 91. Vi träffades på Lorry och på andra ställen. Jag gick över till MRS och sen så började det hända grejer när vi var där.
Ja, fan vad fett. Nej, men det är ju något... Ja, men jag vet att det finns vissa såna här små lokalradio, alltså ideella projekt, kanske i Stockholm, men ute i landet där det är någon gubbe som åker dit varje vecka och spelar dansbandsmusik kanske, i en timme. Om jag får fördomsfull.
Jag tror närradion betyder jättemycket för liksom, spridandet av dansmusik under
många år.
Ja, under många år.
Mm. Vi hade ju otroligt, alltså vi hade 50-100,000 lyssnare tror jag, MRS. Och när vi gjorde parties var ju fullsatt, var utsålt. Vi gjorde efterfesten på De La Soul. Vi körde en massa grejer på Lorry.
Public Enemy.
Ja, och så körde vi Stone Roses, jag vill säga för Stone Funkers. Och vad heter det, ADL första gången uppträdde. Han kom knappt in på Lorry, fick gå ut och släppa in. För vakten bara, du kommer inte in.
Var låg Lorry någonstans?
I Summerberg, av alla ställen.
Ja, just det. Just det. Men det var någon festa ganska nyligen. När de liksom...
ja, gammal hederligt danspalats. Alltså byggt som en riktig klubb med trappor ner till dansgolvet.
Lite som gamla Camden Palace eller så här någon ställe i Astoria eller vad heter det, någon ställe Paradiso kanske i Amsterdam. Som är det runt så där. Över kan man stå och kolla ner på dansgolvet. Golvet var bra, vad heter det, högtalare allting, och då var
bra
det mycket
publik, ja. Också producerade utav, alltså det var ju också Rasmus, var ju resident där, så det var mycket funk, mycket hiphop, du och jag spelade mycket där, och så att,
och så Robban
Chippe, alla de här DJ:erna som körde under den här tiden var ju där, Roman Broman körde där,
Swimix
folk,
det var kul. Dag Wolle kom, spelade också. Uh-huh. Dennis Pop då, som man tyvärr försvann sen. Men, så det var verkligen en häftigt ställe.
Nej, men jag har sett, apropå Sundbyberg, så har jag sett att Fluid ibland hade just postadress Sundbyberg eller någon adress där. Ja. Ser jag inte att ni hade någon koppling dit eller hängde där liksom.
Exakt. Ja, jag bodde där ett tag också.
All right. Hagagatan såg jag någonstans också som Fluid adress.
Ja. Och det roligaste är, det här är en riktig skön grej. Det är Ten Records.
Music Group eller
sådär. Ja, Music Group med vad heter det, med Sara Larsson, Ikona Pop, allting. Det var ju Fluid studio. Vi fick ju den studion. De bara, här grabbar, vi kommer komma dit sen, men här har ni studios, här kan ni leka. Så Antilop fick ett rum, vi hade ett rum, och så delade Earthbound, Pinna Planet och några på ett rum liksom. Så blev det jävla magi där helt enkelt.
Ja, många. Viktig adress, Hagagatan.
Hagagatan 10.
Kan man gå dit och liksom titta in där det skapades magi? Jag visste inte att det var... Jo, jag har sett Fluid Studios någonstans, tror jag. Men jag visste inte att det var som ett studiokomplex, liksom. Som det låter som. Men hur liksom... storyn från det ni berättade nyss fram till liksom Fluid-grundandet. Hur gick den då?
Ja, men tillbaka till MRS. Vi var ju väldigt influerade av till exempel amerikansk radio. Engelsk radio var det ju mycket. Vi lyssnade ju på de här piratstationerna, Kiss FM, och vi fick ju tejper därifrån, och när de körde såna här tidiga raves och sånt där. Och vi ville ju köra sån musik på radion, men framförallt så började vi känna att vi ville prova på att göra sån musik också. Så vi köpte några syntar, några EPS 16 plus, eller vad de hette.
Akai S1000.
Och så i början så lånade vi ett rum där på IMRS-studion. De hade ju flera studios. Så, ja, så fick vi väl ihop någonting som vi tyckte så här, ja, men det här kan väl bli en bra låt. Och min morbror jobbade inom kulturskolan i Solna, och de hade en inspelningsstudio där. Så vi lånade den en helg, och så då gjorde ju vi våran första låt. Vi hade ju också en grupp i början som hette MDA då, som var en, inte först säkert, men en av de här första som var i början av underground-utvecklingen, eller vad man ska säga. Och den släppte vi. Och
på B-Tech av alla ställen.
På B-Tech,
var det Taken E?
Ja, Taken E, ja, som blev topp 10 i England till och med.
Just det. Det var första släppet från er.
På klubblistan, eller här.
Jag som skriker Taken E där i bakgrunden hela tiden. Right. Så samplar vi någon fotbollskör som
Ja. Vi tror inte att den sålde så mycket för vi har fått några pengar.
Nej, men den sålde nog jävligt mycket tror jag. Bara för att när man ser folk skriva om den någonstans på internet så det är ju liksom... Och här i Stockholm, det blev lite kult med den här låten, mm, helt enkelt. Det var jävligt kul och det var Jeppe då som hade Clubland. Mm. Jeppe Ekholm. Han är fan, vad heter det, reporter på Svenska Dagbladet tror jag. Skriver om resor tror jag.
Aha. Mm.
Ja. Men i alla fall med liksom den och sen så blev det några uppföljningssinglar eller tolver på den låten då. Och då så det var ju mycket som hände både i klubbmusiken och lite mer kommersiell musik, alltså kommersiell dansmusik. Och några gamla bekanta till oss från Solna som producerade lite mer kommersiella danstracks då. Cool James och lite sådana där saker. Vi började remixa lite av de här artisterna och alla de här, de flesta av de här artisterna var signade då på Stockholm Records som ju var en label som hade, ja men det var jättemycket nya svenska artister. Det var liksom Stakka Bo, det var E-Type, det var Flex, det var Cool James, det var, ja men det var hur mycket som helst. Vi gjorde lite remixar på de här artisterna och blev uppringd av Ola Håkansson som ju var boss där då. Och han tyckte väl att grejerna som vi gjorde var balla on the edge liksom. Jag vet inte hur bra de funkade egentligen, men och han erbjöd oss mer eller mindre att starta en label med den typen av musik helt enkelt.
Och då blev det Fluid. Just och vi var helt novis i branschen, så vi skrev på något jävla avtal där som man ska aldrig skriva på nu, utan vi var ju körda från början.
Men Stockholm Records var i sin tur också någon form av indie-label, ja. För de hade då inga major...
Nej, de hade ju Cardigans, det var, blev ju 18 som kom senare, det var väl gruppen som var crossover och sånt där.
Men de hade... då tog jag köpt det på Telegram dem.
Ja, kanske med det
för 10 miljoner och sånt där. Jag kommer inte ihåg på den tiden, det var jättemycket pengar. Ah, ja. Men alltså, de sålde Stockholm Records i Polygram och senare blev, då satt vi i Bromma. Där i de här gamla musikgrejerna, fabrikerna. Och sen i Mariehäll där. Och sen blev det Universal.
Exakt, men då är vi framme, har vi spelat fram.
Ja, ja men bara deras historia.
Exakt.
Så de var indie, men de blev uppköpta. Och sen, men där var ju otroligt jävla givande att vara där. Det var så jävla kreativitet och de alla stora artisterna, bra A&R's. Erik Kasselqvist, Ola Håkansson, alla och så Thomas Löf och massa rövarhistorier och det var kul att vara där.
Men fick ni frihet att göra det ni ville?
Full frihet.
Tryck i tolver hur som helst. Bara, här är drum and bass, pinna plan. Här trycker vi tolvar. Här ska jag ut. Jag måste en budget. Jag måste åka till Bits och dela ut skivor. Ja, jag gör det. Jag ska till London dela ut. Ja, men gör det.
Fan, vilken drömsituation.
Nej, men det var ju verkligen, jag vet inte var alla pengarna kom ifrån, men det var ju en annan ekonomi i skivindustrin då. Alltså, det var ju så att en singel kunde finansiera 9 floppar. Så, jag menar, det fanns ju, men det som ju gjorde kanske också att vi hoppade på, förutom att säga, oh shit, vilken dröm, nu får vi starta en label. Jag vet inte hur gamla vi var, liksom, vi var inte jättegamla. Och sådär, och så, ja men... Vi behöver en studio och då kommer vi till Hagagatan. Och då var det var ju inte bara vi, det var ju också andra producenter som den här, ja. Hansson.
Hansson var där ibland och sen den här rockkillen, vad heter han? Buster.
Ja, just det. Just. Så det var många, alltså, så ja. Det var, och det tror jag var en ganska unik och häftig grej med Fluid. För vi kommer säkert liksom prata lite om Fluids, liksom. Var det något särskilt med Fluid? Men just den här connection att vi liksom sökte igenom hela Sverige efter talanger som ville göra sån här musik. Och i princip, inte alla, men väldigt många fick komma och spela in. Alltså, de kom liksom på löpande band och spela in. Så det var ju en bra möjlighet. Och sen när saker började komma på plats efter något år och liksom det började låta tillräckligt bra, ja men då började vi med de här Nordic Rave. Eller först var det
Jungle to Trance.
Ja, precis.
Ja, den sticker ut lite grann, ja. Ju. För då är det så här, vad är det? Moby och
Original Natasha FX. Jag kände Sauer, Sound of Underground Recordings. David där tyvärr dog också i cancer sen, men han hade ju med T-Power, Shy FX och Apache Indian och de här. Och han har en klubb i London som heter Moment på torsdagar, bara rumba. Så jag hängde ganska mycket där, för jag gillar som musik själv. Och satt och gjorde musik där med dem också. Men vad heter det? Och då ville jag mer när Shake Flex, för jag ville sprida drum and bass i Sverige. Du vet hur det är. Så, och sen hade, då tog vi lite större, för eftersom då var det Polygram. Och då fan, hette han då, den här A&R som var skön på Polygram då?
Mika?
Nej, den han, fan hette han? Han slutade såhär, men han jäkligt skön. Han bara, Glenn, fan vi har det här bolaget. Så kom han såhär med skivväska och det och tröjor från olika såhär sköna bolag som man ville ha liksom. Och sen, har jag mobbe här, vad vill ha mer för någonting? Polygram, de ägde så många bolag. Vet du, med Westbam.
Jonas Lundå jobbade.
Jonas Lundå var det. Ja, ah. Inte han, men det var en annan Jonas. Fan hette han? Ja, men det var riktigt så här framåt i alla fall. Då hade vi Westbam, vi hade hela Mayday-grejen. Prodigy, de hade ju allting. Prodigy var enkelt, för det var Excel och det var ju på den tiden kanske Playground om de fanns då. Jag kommer inte ihåg hur det var. Men mycket vi fick vi där. Och då fick vi mer kontakter utomlands. Så det var ju jävligt bra.
Just det. För det var en samlingsskiva ja. Liksom. Men om man kollar Discogs, som inte alltid har rätt. Mm. Men då var det någon sampler som var det första släppet från 94. Mm. Med typ, om ni var med. Och typ Mårten Attling hade något spår tillsammans med några Seba. Eller Peanut Planet kanske det var. Och Antiloop, enda gången jag har sett det särskrivet. Alltså Antiloop, som två ord, på den sampler-vinylen.
Står det på den?
Ja, visst.
Ja, det kan ju kanske förklara att vi liksom pratade, vi var tvungna att prata lite med Vito och Jocke liksom. Och så här, nej men det är verkligen inte det, det är något, det har blivit något stavfel i sådana fall. Jag har ingenting med det att göra.
Just det.
Vilka för övrigt, om jag inte minns helt fel, att de hade sin studio inte jättelångt ifrån där vi sitter nu. Det är samma gata, men
ingen aning,
något nummer säkert. Bara ner här.
Det är också en, liksom, ett rabbit hole vi ska ju ner i.
Mm. Loop, ja.
Ja, exakt.
Ja, det tycker jag verkligen.
Det får bli nästa...
Ja, kommer dit.
Ja. Efter det här.
Nej men så ja, Nordic Rave i alla fall. Då har ju fått så mycket demo. Jag, på något sätt har vi nått, alltså det fanns ju inga internet som nu med Facebook och sånt. Men på något sätt så nådde vi ut. Så vi fick ju, alltså de hade ju fått massa demos, Stockholm Records och vad hette den här Undergrayen som de hade som var lite mer indie. Han från Kent jobbade ju.
Ja, det kommer jag inte ihåg.
Han kom ju för, bara, jag har lite demos här, bara, här är en grupp från Lidingö också tror jag, de är nog ganska bra, och så kommer lite andra, här är någonting från Sandviken, då hittade vi så här Tony Sänghår liksom, som satt och jobbade i Leeds då, och programmerade, vad heter Worm av alla grejer, och helt inne på Acid, och hans kompis Marty Ventijocki liksom, helt jävla galen breakbeats med samplingar från Exorcisten och sen
14 år dessutom,
Suburban Children of Planet Earth blev ju, det var alltså det helt otroliga grejer, och vi hittade, och sen Antiloop då, sen Earthbound från Borås, Anders och vad heter den andra fan? Fredrik.
Ja, men jag tror också att det liksom, vi nådde ju ut lite i de här tidningarna, och där var ju Stockholm Records, alltså organisationen, att vi liksom kunde komma i kontakt med liksom ZTV, vad hette det, musikindustrin på den tiden, tidningen, eller ja, det var ju någon sån här branschtidning, halvbranschtidning, och vi hade ju lite journalister som vi kände som skrev i de här chili-tidningarna, så att, jag menar, vi nådde ju, vi fick ju hjälp att nå ut till människor ute i landet som vi kanske inte annars skulle ha nått och sådär. Så att, och så hade vi studion och så här, då blev ju Nordic Rave och det blev ju tre tror jag va? Gjorde vi tre?
Tre stycken, den första gick ju, det var ju då det hände, då är då Polygram vaknade och alla andra, det gick ju in, för då hade de blivit uppköpta och den gick in topp 10 på vanliga albumlistan, för det var en dubbel CD med helt okända människor. Och den sålde typ 10-12 tusen på den tiden. De bara, vad fan kan man tjäna pengar på det här? Men jag spelar in ett rockalbum, kostar ju fan flera 100 000. Här kostar det 10 tusen typ.
Just det. Men jag tror att Össe har prisat Nordic Rave som en del i din liksom,
ja, jag uppväxt, minns eller hur? Jag har dem allihopa. Ja. De var ju skitviktiga för mig. Eller det var ju liksom, vilket år kom den första? Kan det ha varit 96?
Ja,
95?
96-95, ja.
Exakt, och det var ju typ då jag upptäckte liksom elektronisk musik typ på riktigt. Och lyssnade mycket på så här... mycket goa trans på den tiden. Och sen så bara Nordic, så gick man i skivbutiken, så bara Nordic Rave, vad är det här? Så bara ah, så då fick man ju liksom plocka några skivor, stå i kö, lyssna, du vet, så bara men den här tar vi.
Exakt.
Så bara, och här är det bara liksom nordiska artister. Man var ju redan så här, man öppnade ju direkt sliven och bara vilka är det här? Vad är det här för någonting?
Du gjorde det. Ja, exakt.
Jag gjorde det. Kanske inte redan då.
Exakt. Men jag minns också någon sån period när jag bläddrade och köpte allt som hade rave i titeln typ. Det var ju, ja men så här, Rave Mission, ja men perfekt.
Ja men jag kommer ihåg att det fanns ju en hylla på Mega på den tiden där just det var det, liksom det. Bara, det var en ganska liten hylla, men det fanns ändå en dedikerad hylla för all form av elektronisk musik. Det var mycket goa trance, det var mycket techno, det var allting som var just typ rave, drum and bass, allt. Mm. Allt följde under rave då liksom.
Just det. Mm. Men det var, blev tre stycken sådana samlingar.
Precis, och under dem, jag vet inte, jag kommer inte ihåg riktigt hur många år det var under utgivningen. Det kanske var två år kanske vi släppte dem, de här tre. Men då började vi väl också, liksom, då började det ju bli lite singlar. Det blev alltså Antilop, första singeln där med videon. Var det Beauty and the Beast eller?
Ja, Not Suitable for Mass Consumption med den här tonfiskburken på. Ja, det är klassiker alltså. Ja. Det är mycket sköna namn i låtar och allting på Nordic Rave också liksom. Det är liksom ja.
Det är kul att höra att ni bara säger, men fan vad roligt. Det låter som om det var värsta så här, du vet. Nej men skitsamma, vi gör det här, men vi gör det här och så här, fattar ni hur ikoniska de här grejerna har varit för en hel generation?
Ja, det är svårt att veta för att det har inte blivit aning. Någonting. Ja, men det har inte blivit liksom någon så här, för fort det snackas om dansmusik och sånt och det, då blir det så här lite att hela historien snackas inte riktigt liksom. Det blir ju det. Så det är väldigt kul att göra den här grejen och kanske folk får upp ögonen, men det beror på vem som skildrar det. Och det betraktar ens öga liksom vad som kommer. Men alla de här grupperna var helt otroliga. Så alla möjliga, även de som inte slog igenom sen riktigt. Det var liksom banbrytande.
Ja, det är bara att sitta och kolla på Sleeve Notes eller på liksom Discogs creds på de här skivorna är ju det roligaste som finns. Liksom. Så, men där är den som gjorde det här och, eller som fortfarande gör det här. Och liksom så här, ja, men Tony Senghore som jag såg hade så här designat sliven på Antilop LP.
Mm. Det visste jag faktiskt.
Ja, men precis.
Det står ju där i.
Ja, men jag vet. Det är det jag säger. Det är kul
att kolla.
Ja, exakt. Det är hur alla trådar liksom vinks ihop och korsas. Ja.
Ja, det är häftigt.
Ja, men sen gjorde vi ju vårt bästa också för att det skulle bli lite label feeling på den här, på Fluid. Alltså vi kände ju liksom, men du vet, det var ju människor från olika delar av Sverige och liksom, vissa var liksom klubbkids och tyckte om att springa på klubbar och andra typ satt framför sin dator och hade aldrig varit på ett diskotek eller en klubb och så vi ville ju liksom försöka få ihop det så att ja men det här är Fluid så. Och en sån rolig grej var ju vi ordnade med, var det EMA eller jag kommer inte ihåg, det var något sånt här bokningsbolag, vi gjorde någon sån här promotion turné Stockholm, Göteborg, Malmö, var det några tillstäder kanske?
Storskyrna va?
Ja, det var det också. Men det var liksom turnébuss med fyra eller fem av grupperna där vi åkte runt liksom. Och liksom. Det var som en promotion-tur.
Och vilka var det som spelade typ på en sån turné?
Ja, men jag tror att det var ju Antilop och det var Peanut Planet. Sen var Joakim Taraldsson, Stereoscope. Var jag med. Han var ju lite mer ambient då, men hade ju lite mer såna här go-låtar också. Och sen undrar jag om Pinocchio var med.
Pinocchio? Earthbound var inte med eller?
Nej, jag tror inte. Jag tror att det var Pinocchio också. Ja. Jag tror det var de
Mario.
Fyra.
Han har varit här.
Han har varit här också.
Ja.
Då pratade vi lite Fluid tror jag. Ja, det har dykt upp löpande.
Vi snackade lite Fluid med David, David från Västerlund, från Antilop.
Ja.
Han har också varit med.
Exakt.
Han var ju också en som var ung. Ja. De var inte gamla något.
Ja, han var geni redan då. Fortsätter att sitta och göra sina Instagram-spel. Ja, det är helt fantastiskt.
Han är fortfarande ett geni.
Ja, han är fortfarande ett geni.
Men de hade väl lite olika studionamn. Var något av dem, vår lilla studio hette någon?
Rebels Room.
Just det, var någon av dem där på Hagagatan? Eller var det här andra ställen?
Rebels Room var Hagagatan. Var
Rebels Room. För i början, jag tror det dröjde något år innan de kom in på Hagagatan faktiskt. Utan då hade de ju någon studio som de delade med några andra ute på
Lidingö.
På Lidingö, ja, precis.
Och de var också med på någon Nordic Rave-skiva och det. Ja. Hette han då? Jens hette en kille, ja.
Red Top,
ja, så var
det. Som remixade... Lenny Kravitz för ett tag sedan tror jag har gjort lite. Också en jättebra kille och jättebra producent och sådär.
Så mycket kommer.
Han var fan en yngre, han var fan 13. Jag kommer ihåg att jag åkte ut med bilen till Lidingö och hämtade David på morgnarna ibland på helgerna när de skulle in till studion. Hämtade upp honom där, hans mamma öppnade. Det var ju skitkul faktiskt.
Men vad var liksom, hur var... A Day at the Office? Var det så här, var det vilda fester och den grejen, eller var det mer så här,
alltså när vi var driva business på kontoret där Stockholm Records, så där vi hade rum och kunde hänga. Det var ju kul. Då hade man sig i A&R-möten och satt mig på A&R-möten och lyssnade. Ja, här är blues som var hiphop förut. Ja, här är det senaste från Cardigans. Vad tror du här? Här är videon bara. Ja, schysst. Och så E-Type och så var det, ja. Och så Nordman och så bara, ja, men vad är ni för fluid? Ja, för den här låten. Ja, okej, okay. Är en hit eller? Ja, ja, fan, är det en hit? Säger jag. Eller Mange.
Radioplug. Alltså,
jag kan ha berättat det någon gång runt år 2000, nu spolar jag fram lite igen, men då var jag på klassresa i Kenya och så skulle vi spela upp så här musik från Sverige, och då hade jag Antelope Believe med mig. Så liksom, så här, det här är musik från Sverige. Så
kul!
Bara, nu var det jag som tog ett sidospår här.
Mm, det är helt okej. Okay.
Tack.
Nej, det gillar vi.
Ja, men precis. Men under den här, de här åren, vilka var det som liksom var singelnamnen? Det var Antelope...
Ja, alltså om man får, vi hade ju en del som vi satsade på, som vi verkligen så här, spelade in album och liksom, det skulle vara singelreleaser, det skulle vara videobudget och sådär. Och Antelope var ju naturligtvis, de var ju också de som liksom fick först liksom, slog igenom och sådär. Men sen var det några, i början där, Peanut Planet satsade vi jättemycket på, såklart, de var superkvalitet, och sen så var det ju Etone och de här ville vi också slå igenom. Och sen hade vi väl jätteförhoppningar på Stereoscope, för men, än idag, så jag tycker att det är liksom kanske en av de bästa ambientplattor som har spelats in någon, alltså den är helt fantastisk, så den, och den finns på Spotify.
Är den Marathon?
Ja, precis. Den heter, ja, nu kommer jag inte ihåg, trumpetomslag. Och sen, liksom, man kan nästan säga att det är liksom olika faser. För sen kommer ju nästa fas, då kommer ju Earthbound, Pinocchio,
Rich M. var ju också stor.
Men då var ju liksom redan dörren uppsparkad på något sätt. Då hade vi liksom, för det kan man väl säga, när vi startade med Ola, då, vi hade ju verkligen ett mål. Och vad är det vi ska åstadkomma med den här labeln? Ja, men vi ska spela in bra ny musik. Och vi ska se till att den hörs i media. Mm. Vi kom ju från radio, så vi hade ju de kontakterna. Och det var ju liksom vårat medie. Så att, ja, men vårat golv, det ska vara Energy, det ska vara Power. De ska vara A-listade på de här.
Och ska in på ZTV om vi har videos.
Och ZTV och MTV. Så det var ju målet. Och det målet nådde vi ju liksom... Alltså, efter ett halvår.
Ja, innan oss, så det var ingen, alltså på radion fanns inte sån här musik. Sen helt plötsligt då, alltså vi hade 3-4 låtar på Energy Power. Det var liksom, det var Rich M, det var Antelope, det var Pinocchio, det var Earthbound. Mm. Det var veckans powerplay, och det var liksom, så, det var då det började säkert hända, i alla fall i Stockholm till att börja med. Sen spreds det lite mer i landet. Men hade inte det kommit, då hade det kommit tagit så mycket längre tid liksom. Mm. För det fanns ju en jättebra scen också, men den var så jäkla underground som den... Och de här låtarna skulle inte aldrig spelats ett par år tidigare, skulle man aldrig någonsin spelat det.
Nej. När Össe lyssnade på Nordic Rave, då var jag ännu mer Eurodance, tror jag. Men sen när det vi pratar om nu med så här, men, för det är ju lite, det är ju skillnaden då, eller Antelope har alltid varit bredare än många tror liksom. Det är ju, de första är ju riktigt så, låter som gammal grym tysk trance liksom från 94-95 och så här. Men var ska jag komma? Nej, men sen hakar väl jag på, ja, men när det är mer melodiska, ja, men vad ska man säga? Ja, vad ska man säga som en bra trallvänligt är fel ord. Men det som ändå hade potential att slå som musikvideo.
Det är inte så att han gör trallvänlig musik.
Nej, men så här, ja, men typ Richie M, Pinocchio, exakt. Earthbound, vissa låtar i alla fall.
För Richie M var ju mycket pop. Piggare. Mm. Det var också delvis ganska transigare, men också poppigare.
Exakt. Han hade ju en idé att han ville ju bli bredare och större, och han var ju duktig på att spela piano. Det var ganska kul. Många flesta av våra var jäkligt bra på att spela liksom. Ja, och det var ju skillnad med Pavel Kobach, som jag gjorde Sound Space med. Det var ju sjukt. Han spelar ju på Through the Fire, tror jag, att han spelar pianot för Seba. Den är så jäkla bra, Through the Fire. Jag lyssnar på lite idag på Peanut Planet och videon på Awakenings. Alltså, ja. Liksom klassiker.
Men det var ju någonting som hände efter ett tag, som vi märkte liksom att de olika artisterna, grupperna, de ville ju lite åt olika håll också. Alltså det hade ju, ja, men David och Robin i Antilop, de ville ju bli stjärnor. De ville ju till och med i slutet där att vi liksom, ja men vi vill hellre ligga på Stockholm Records. Vi hade ju hela Stockholm Records liksom promotion, men för dem var det liksom att gå från en indie label tills de, medan Seba och liksom hela Peanut Planet gänget, de ville ju liksom när, ju mer framgångar kommersiellt eller ju mer airtime vi fick, desto mer ville de ducka. För de hade ju sin underground, de ville ju liksom på Good Looking och liksom de här labelarna. Så, så det blev ju också, med tiden blev det en spretig label. Som, och vi hade ju planer på att börja dela upp sen. Så, ja, men ska vi ha olika? Vi hade ju våra, de var ju rätt fula våra 12 omslag. Jag tänker på det. Men vi hade, det var ju någon orange stjärna på liksom. Men att vi skulle börja liksom stycka upp, för vi ville ju också göra, men house, jag älskar housemusik liksom, jag ville göra New York house, vi skulle ha en färg för New York house, en för lite mer trance, en för jungle och sådär liksom.
Men även i början var det ju alltså spretigt i en positiv bemärkelse tycker jag, om man kollar på den där samplen och så, jag tycker ändå det är liksom, det är ändå en bredd i alla fall ju.
Jo, därför att vi tog allt. Allt som höll en viss kvalitet. Men det är ju inget dåligt som ligger, utan allting är bra. Men det här är liksom modern musik. Så här låter det.
Nej, men vi ville sätta standard på oss. Alltså, det fanns ju inte. Och när man dammsuger hela landet och hittar alla de här olika stilarna som man själv gillade och som man själv lyssnade på vad heter det? Ja, jag gillar massa drum and bass och jungle och så här house och acid och trance. Då vill man liksom, fan, det här, vi måste ut med det här. Det här måste ju få höras. Och folk måste förstå att, och så kommer folk gilla någonting av det här. Mm. För jag liksom har gillat förut de här lite äldre som jag gillar förut, progressive rock, fan, progressive house. Alltså, det är ju samma grej. Alltså, vi ville verkligen, som Mange sa, att vi ville, våra mission var inte att vi var coolt att starta en label och så skiter vi det här, så festar vi sönder oss. Det gjorde vi i alla fall i och för sig. Men vi ska lycka, vi ska breaka. Mm. Vi ska liksom in och visa så här att vi måste ändra. Jag innan vi flydde, innan vi träffades, jag var i Spanien 5 år, jag bara som DJ. Jag drog från Sverige efter MRS ett tag, för jag pallade inte. Det var liksom, folk ville höra bara Thomas Ledin. Jag drog ner till Benidorm och spelade. Jag fick spela Acid House där nere så här, och spela otrolig musik på stora jävla diskotek, 2-3 000 pers. Jag var borta 5 år. Mm. Sen kom jag tillbaka bara, fan, nu, och så började vi träffas och så bara, nu måste vi göra det.
Ja, det var bra att ni gjorde. Jag minns bara, apropå reach och nå ut, jag var ju liksom inte jättelångt från Stockholm, men ändå i Norrtälje, och så här, vi var ett gäng där som gillade den här musiken, och det var ändå coolt ju att kunna gå ner på så här Lindgrens radio och tv och ändå köpa maxi singlar från Fluid. Ja, men i alla fall med Richie Amor, Pinocchio och de grejerna liksom.
Jag minns att jag köpte, jag har många Fluid-singlar och många album, men jag minns att jag köpte en Earthbound-singel på typ videobutiken på Folkungagatan.
Då är det kommersiellt.
Jag bara, fan, vad finns det här? Så bara, den här tar vi direkt.
Ja. Det är långt ifrån Black Market till London.
Men där hade vi ju turen att när vi låg och få styrkan att Erik och Ola trodde på oss. För då nådde vi ut genom deras system och de hade otroligt bra säljare. Och vi kunde, och när Power spelade låtarna, när Energy spelade låtarna och ZTV vissa videos.
Voxpop körde väl också så här, Voxpop, på SVT?
Ja, och så hade vi den fantastiska Jens på ZTV där som gjorde några videos för oss.
Han var ju med oss nere i Tyskland.
Ja, exakt. Det ska vi berätta om sen.
Mm. Fast de betalade SVT och Sveriges Radio, de betalade alltid själva. Ja. Så var det inte riktigt med alla andra kanaler.
Men berätta nu då, det som skulle berätta sen. Eller var det vi skulle spara till?
Nej, men vi kan, den här kan vi berätta.
Vad var det?
Med, vad heter det? När vi åkte till Tyskland. Då var det Mayday vi skulle ner på. Och träffa Polydor där nere med Mayday och det. Och då var ju också, nu kanske han blir sura, Martin Eriksson här. E-Type var ju med. Och så var han till Loop med, och så var det vi. Och så kommer vi ner där. Och så kom vi på hotellet, vi bodde på det här hotellet med det här teletornet, va? Är det inte det? Eller radiotornet, vad det var? Kommer du ihåg?
Nej.
Jag tror att det var det. Alltså det finns ju ett ställe som åker man högt upp i Berlin som är sån här...
Ja, i Berlin finns det ju en sån...
Ja, där bodde vi.
Alexanderplatz.
Alexanderplatz. Jag är helt säker på att det var där, jag tror det. Men på.
Helt säkert tror.
Ja, och så, hur som helst i alla fall. Och då var det Love Parade. Och sen var det efterfesten, vi fick gå på med dem, med Marusha och Westbam och alla. Så kommer vi till hotellet då, kommer de bara, Motor heter de ju, som hade, vad heter Mayday och det. Åh shit, bara Antilopa, E-Type, vad fan är det här, vad fan är mina? De bryr sig inte om dig, de här för Antilop, var ganska kul. Liksom Tyskland var en helt annan grej liksom.
Ja, jag har en romantik gällande Tyskland och allt det där liksom. Finns Mayday kvar, jag antar det.
Tror inte. Jo, oh.
Members of Mayday.
Members of Mayday, ja. Det var ju Westbam och grabbarna som körde. Och vad heter han, Dr. Motto.
Ja, exakt.
Men Dr. Motto var ju här för inte så länge sedan, ja. Och spelade väl.
Ja, exakt. Love Parade grundare, ja, exakt. Ja, det finns ju de där tyska
gubbarna.
Ja. Exakt.
Ja. Ja, det var fantastiskt. Den gången var det 1 miljon där på paraden. Och så går jag där nere då, och så dansar så här med. Och så hör man om, sitter i en lyxstolpe, va. Glenn, Glenn, det är helt jävla galet. Det är fantastiskt där. Kommer du ihåg, Eric Shield satte upp en lyxstolpe och bara vråla liksom.
Känns som Docklands bland annat.
Ja, det var häftigt.
Nej, men också, de där resorna som vi gjorde i många resor till Tyskland var ju på något sätt centrum för just den typen av musik. Sen kanske du och jag kanske egentligen mer var liksom London-orienterade, ja, liksom, med liksom mycket mer rytmiska tongångar och sådär. Men
där var vi väldigt mycket.
Men det var också roligt för att på de här resorna så var det jättemycket popproducenter som följde med ner. Bara för liksom, för att känna av soundet, för de fattade ju också att det här är någonting nytt nu. Douglas Carr var med, Anders Hans, det var ju Ranis var med, Rednex, ja. Ran. Ja, men det var ju...
De dök ju upp lite här och där. Och satt ju studion i Solna, vad hette den då? Där SAE sitter nu. Tidigt var vi där och
Soundtrade.
Soundtrade, så att vi remixade, vad heter de? Armula, vad remixade vi för något? BVA?
Allt
möjligt. Så att vi remixade, men värsta så försöker jag teknomixa på alla de här kommersiella. Kom in i de studion.
Det tror jag var en viktig grej faktiskt också, apropå den här korsbefruktningen, att vi hade unga killar, var ju tyvärr bara på den tiden. Men unga artister som brann för sin musik och kunde det här, men som också fick möjlighet att möta kanske mer erfarna artister och producenter med fötterna kanske mer i pop och kommersiellt. Så de som ville fick ju möjligheter. Ja, men vill du göra en remix på E-Tap? Ja, visst. Och fick in lite pengar och liksom fick sitt namn. Vissa tyckte att det var skitball liksom att få remixa. Så det var ju också en sån där, tror jag, som... både uppfattade som positivt, men som kanske också var delande i en annan mening då.
Jag minns att vi, nu är det väldigt så här, okay, subjektivt, men så här, ja, men just de här remixerna på så här, ja, men Campione och vad, Princess of Egypt, kommer inte ihåg vad som var, men det var väl Earthbound och Pinocchio mixar och så här, de körde vi hårt alltså, diggade jättemycket. Men jag vet inte, Össe kanske hade gått vidare till kräddigare läger.
Nej, men jag kommer ihåg de där. Jag vet att Antilop gjorde en remix på Aqua som jag tyckte var asfet. Det var så här, och då, det var kanske lite, kanske var 97, 98 eller något sånt där. Då hade jag liksom börjat lyssna på techno och sånt. Men jag ändå så här, fan, det här är ändå rätt coolt. Vad fan, Antilop remixa Aqua. Så bara, och så var den jävligt fet, kommer jag ihåg.
Ja, det är ju kul när världen möts, tycker jag. Apropå gamla tyska gubbar måste jag bara nej, men det är kul också, för jag har glömt bort jättemycket när man kollar igenom liksom, ja, men 12-orna och maxi-singlarna, så hittar man ju gamla så här roliga remixer som man hade glömt bort. Ja, men typ Talla 2XLC som remixat In My Mind, det visste jag inte förrän, eller det visste jag, men jag hade glömt bort det. Och typ så här, ja, men Stonebridge remixar In My Mind också, och Johan S remixar Richie M med någon sån här garage mix.
Ja. Johan jobbar man med en del. Han är ju svinstor nu, Johan igen.
Han är ju på G igen.
Johan Strandqvist, vad heter han fortfarande?
Ja.
Jag tror det.
Johan
han har också varit här.
Ja. Exakt.
Han är kung nu med housen överallt.
Ja, det är liksom Tool Room, det hållet liksom.
Och han och Mårten hade väl en label under Swimix också. Nej, Stepping Racing.
Ja, jag tror det.
Mårten också varit med här.
Vi hängde ju med hela den här Ray-grejen. Och vi var, alltså när vi gjorde MDI, efter det fick vi uppträda överallt. Skogsray vi någonstans och Kungsängen på lagerlokaler. Den här Trittna Ha som var på Isak Eriksplan där. Alltså överallt var vi och körde liksom. Så.
Det var ju en rätt liten rörelse i början. Alltså, så den växte ju successivt. Men i början så var ju alla var ju liksom, ibland
med familj,
det, men det kunde ju bli så här att ja, men först tog någon och spelade till trance och sen så ja, men kom någon annan och spelade till Chicago House och där, så kunde det
sen
ju vara.
Sen Drum & Bass och allt möjligt.
Men det
Happy Hardcore till med.
Exakt. Kanske ni vill dra igång MDA-projektet igen?
Ja, man vet aldrig.
Ja, kanske blir det. Ja.
Vi släppte inte så många singlar, tyvärr.
Nej, det blev några
vi
stycken.
Såg oss själva. Nej, det håller inte.
Vi är frånåkta.
Vi fick vara med på Nordic Rail i alla fall. Det var ju dummen.
Ja. Exakt. Vi måste ju också nämna, tänker jag, Antelope LP 97. Den måste ju ändå, den har ju påverkat många Östernickar.
Ja, verkligen.
Men den var väl liksom en objektiv, väldigt pop, det blev en väldigt poppis skiva, antar jag.
Ja, alltså vi, jag vet inte hur mycket så, 90-100 000 ex var så, eller mer. Sålde guld och platinum, alltså på den tiden också, sälja så mycket. Mm. Och med tanke på att det inte kostade så mycket att spela in då. Så det var ju, ja.
Och den är ju inte bara en enkel poppig som du sa, det är inte det är, den är ju ändå.
Nej, den är väl uppdelad i två. Det är liksom första halvan är ju alla hitsen och sen blir det åka av liksom mot slutet.
Ja, nej men
de var ju ahead of the time. Det var ju så.
Ja, de var ju väldigt. Och då den tror jag, den där spelade de ju in nere på Hagagatan tror jag, hela plattan va, tror jag. Eller om de möjligtvis, för de flyttade ju sen till studion bredvid. Jag kommer inte ihåg när de spelade in i den sista studion de hade där nere. Jag kommer inte ihåg riktigt. Tror
det, var
där.
Det var sen de blev Stockholm Records va? Det blev ju så. Och så vi höll på med olika saker. Vi hade olika grejer. Jag hade jävla knas i mitt liv. Och så var ute och sprang på alla raves. Och det blev ju mycket liksom. Och så hade vi dem som skötte saker. Och det enda vi levde på, vi fick ju ingen lön. Vi fick ju förskott. Vi har aldrig sett en betalning sedan dess från Universal, eftersom förskotten ligger fortfarande och gnager där. Spelar ingen roll om man skivmar sig, för att vi hade det måste man ju tillägga också, när man tänker på alla unga nu, om någon lyssnar någon ung eller någon äldre som känner igen sig, så vi skrev ju på ett sånt jävla vansinnigt kontrakt alltså. Det var ju sinnessjukt vilken dålig royalty vi fick, men vi fick, de var jävligt schyssta, så vi ska inte klaga, man kan inte vara bitter, utan vi fick ju så jäkla mycket bra förskott. 20 000 för en singel kanske, 50 000 för ett album. Så fort man fick pengarna var boken man resa till London eller Ibiza.
Men ni fick alltså förskott för att ge ut det liksom? Ja. På något
vi sätt. Hade ju en finders på alla, allting som vi releasade och släppte.
En jävligt låg finders vi.
Men oavsett det så var det ju liksom en kul och intressant resa och sådär. Vi fick ju verkligen liksom, och att vi får sitta här och prata, det verkar ju vara ett kvitto på att det också har haft betydelse i någon mening i alla fall.
Väldigt stor mening.
Ja, alltså jag tror inte att vi har börjat fanboya oss här än jag och Mats. Alltså jag har ju nästan varit lite nervös inför det här. Men det är ju för att det har varit, alltså för mig personligen, och jag vet för väldigt många i min, alltså i min åldersgrupp eller min generation, så har ju det varit typ den viktigaste labeln. För så här, även om man, alltså alla visste ju när Antelope slog igenom så var det så här.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Då lyssnade jag redan på annan liksom elektronisk musik. Och sen så helt plötsligt alla typ kompisar i högstadiet. För jag var ju typ den konstiga i min skola. Jag var ju typ nästan den enda som lyssnade på elektronisk musik. Det fanns några andra. Men jag kunde räkna dem på en hand. Mm. Och sen helt plötsligt i liksom kafeterian så spelades In My Mind. Och alla bara, oh shit, den här är ju så jävla fet. Och man bara, ah, just det. Och sen, vilket jag tyckte var ännu sjukare. Jag tror att jag sagt det här till David någon gång. Att Trespasser blev en singel. Redan då tänkte jag så, jag bara, vänta, hur fan kunde den här bli en singel? Det är ju en jävligt knepig låt. Alltså om man tänker på In My Mind och sen, vad hette nästa?
Believe.
Nej, Nowhere to Hide kom väl innan. Okay. Believe kom väl på nästa album.
Säkert.
Och sen Trespasser, bara va? Va? Och folk bara älskade det, bara svalde det.
Jag spelar på radio.
Exakt,
det är det jag menar. Energy, prime time och power.
Jag vet, liksom. jag glömmer aldrig, det var en situation, jag kommer in i kafeterian, jag gick i sjuan eller åtta, alltså gick på högstadiet, och så spelas den i elevkafeterian, och då är radion på. Nej, men bara, då, vad fan händer?
Nej, men det blev väl ett fenomen, liksom. Första gruppen som breakade på det sättet, och då kom ju allt det där. Men jag ska säga att så, i slutet där, alltså, ni verkar som att ni har bättre koll på de här releaserna.
Jag har stenkoll. Koll.
Ja, för jag har kommit ihåg. Men sen, jag gick ju vidare sen, jag kommer inte ihåg, 97-98, någon gång där så gick jag vidare. Jag ville liksom spela in mer i studio själv, och jag fick ett jobb på ett annat skivbolag, jobbade med lite andra saker.
Vad hette det då?
Ja, Arcade. Från men med en del också holländsk trans faktiskt, ja. Men en del pop också. Men du hängde ju kvar lite längre med just med Earthbound och Richie M och Pinocchio och de här senare releaserna. Där du var ju kvar lite längre.
Och sen vad fan var det med? Det var några Tumental, så Base of Energy, Norman där. Jag var fan över spela. Han fixade en spelning i Norge på Spektrum. Spelade och blev Prodigy och så Ray Keefe, så drum and bass. Fick jag stå och spela där, och Josh Wings var där. Det var skithäftigt. Norge, det ska vi berätta sen.
Ja, när
vi...
Base of Energy, för han säger när vi gör till Arcade.
Ja. Gjorde du?
Jag tror.
Hur många ex har
du? Nu sa du igen berätta sen. Då är jag ett fan av oss här.
Ja.
Berätta nu.
Berätta nu. Okay. Det, alltså, det är bara att köra på.
Ja, men det måste vi ta. Här en antidokt vid sidan av Fluid. Det är därför vi blev Fluid också. För vi själva var ju DJ så många år. Dels på radio, dels utomlands. Och dels vad heter det, att vi spelade på raves och sånt också. Så gjorde vi vår egen MDA då. MDAs första låt var Take Me, som blev topp 10 i England. Jag kommer ihåg. Det var någon som ringde och skrek dig till Jeppe.
Alltså. Hypecharten var det.
Ja. Hypecharten, exakt. Cool Cuts. Och bara, number 10. Så, här, helt, så det var skitkul. Och sen gjorde vi nästa låt, We Hate Sunrise. det var roligt. Och sen gjorde vi en annan en grej.
Jag samplade vi Chuck D. Va?
Ja, Chuck D, exakt. Sen gjorde vi Seven Trips and Then med Concord Movement. För då var det nya grejen. Folk tog något så här som hette Concord. Någon så här från Peru, någon så här jävla blad de käkar på. Så det var ju bara droginspirerat allting. Men Seven Trips and Then, Jeppe bara, fan det här är skitstor i Belgien, de gillar det här. Det var lite så här Anastasia-hållet och den låten. Men hur som helst i alla fall med MDA då. När vi åkte och fick uppträda, i Sverige var ingenting vi fick uppträda nästan, förutom på klubbar och sånt. Men så åkte vi till Norge och skulle uppträda på deras den här DJ Award i TV, alltså live TV Norge, och körde MDA Taken E. Och efteråt så träffar vi ett gäng, kom ni fram ett gäng så här skumma lirare, så här sköna norrmän, bara, ska ni med på fest eller? och så vaknade vi, hur som är festen, jag vet inte hur mycket jag ska berätta om, så hände där, Santa Claus kom förbi i alla fall. Och sen vaknade vi upp, vi hade inga pengar i budget, så vi låg i en kompis Volvo, man måste berätta vad man är, Thomas Norling också, han var med i MDA.
Han var en tredje person, vi var tre.
Ja, tre. Och så då vaknade vi upp i hans gamla Volvo typ. Och det var immigt som fan. Och det var en massa ungar. Och vi parkerade på en förskola och sovit. Och var kallt ute. Och bara tre alkoholstinsamma män där. Bara, vad är det här för någonting? Mitt i Oslo liksom.
Ja. Man ska leva.
Exakt.
Tänker jag. Jag måste bara... Richie M. Göteborgs baserad då också. Va? Eller då också. Nu vet jag inte vad han gör.
Ingen aning. Mm. Det skulle vara kul att få hit han vid
något
tillfälle.
Rickard Moldovan, va?
Ja, exakt. Ja. Han jobbade i förut i alla fall i krogklubbranschen i Göteborg, vet jag. Nu har jag tappat kollen.
Ja. Ja, men han var ju grymt geni, men han var ju väldigt fokus och väldigt sådär. Och han var ju precis som antilopsen. Sen efter, för jag körde mitt eget race också, så då blev det kanske, jag blev lite för mycket att ha att göra med. Det måste man erkänna. Alltså, när man far iväg själv och gör massa saker. Och överallt så äter det. Så han var ju så här, nej fan det här, jag måste bli mer seriös. Så han ville komma till Stockholm Records också. Och det gjorde han ju. Då började släppa massa grejer på Stockholm Records och popcorn och det här.
Så, just det. Men du, jag såg apropå Sleeve Notes, så du Glenn har någon cred också, prodd-cred i någon Richie M-låt.
Ja, vi satt ju mycket tillsammans där och körde. Vi var exklusiva producenter på mycket liksom. Så vi satt och körde mycket sådana grejer. Och så blir det liksom att man sitter med så här, så då blir det att man...
Men jag tror att det för vi kunde ju bidra med en hel del grejer i produktionen.
Radio, DJ.
Alltså vi hade ju tänkt på hur en låt liksom ska funka på radio.
Hur ska byggas.
Ja, och sådär. Så att det, jag menar, många gånger när vi satt i studion och artisterna hade kommit och det var nästan klart mixat, så pratade vi om, men hur kan vi editera den här låten så att den blir tajt, liksom, så att det händer. Liksom. För vi hade ju det här programmeringstänket från radion. Mm. Och vi lärde oss mycket av Ola också, de här popartisterna. Så det tror jag också kunde bidra lite till att det tänket kom in i produktionen hos de här
artisterna. Vi böt ju, här är ni, ta bort det, vi börjar med det här istället. Just inte så. Börja sådär. Nu är jag ännu värre på Spotify, nu har man ju 3 sekunder på sig och ting.
Typ.
Så därför alla låtar bara blir 2:30, 2:20 nu. Det var någon som skrev det, om 10 år kommer det vara 30 sekunders låtar.
Nej, jag tror inte ens så lång tid. Men så är det ju. Det är ju, alltså förut var ju en radio edit, kunde vara 4 minuter. Ja. Nu är det ingen som tänker på radio, utan nu är det så här streaming. Spotify har ju förändrat hela branschen på det sättet. Att det liksom är så här. Men just när det kommer, jag vet inte, vi har snackat om det här förut, men just när det kommer till, alltså till dansmusik och house och trance eller all form av elektronisk musik, så är det ju oftast, om det är ett singelsläpp så är det ju en vanlig som är då, den heter ju inte så, man har ju vänt på det. Det först finns det ett original som är den korta och sen finns det en extended.
Exakt.
Som är, och det är så här, den korta är ju, streamingversionen kan ju vara typ 2,5-3 minuter även på ett dansspår. Och sen så är liksom den vanliga, alltså originalet då, som heter extended. Ja. Som kanske är 5-6 minuter lång.
Förut var ju radio edit, men sen var det med Spotify då, jag kommer inte ihåg om jag släppte grejer då på Believe eller sånt där, eller Laborworks. De bara, nej, du får inte skriva radio, då kommer de inte ta in den ens. Du måste skriva edit. För de vill inte ha radio Spotify, för Spotify var ju nya liksom.
Nej, men sen, alltså, om man ska prata om någonting annat med just Fluid där, så men vi hade ju många fördelar med de här musklerna som vi redan har pratat om, eller jag vet inte, muskler kanske fel, men vi fick ju mycket förutsättningar i alla fall. Och vi hade ju rätt stora förhoppningar, för vi fattade att mycket var bra. Och vi hade ju koll på liksom de här engelska marknaderna. Vi visste att det här är liksom, ja, men det är lika bra som grejerna som släpps på Talking Loud. Där, ja, men sådana saker. Och vi har kanaler in i liksom Polygram, Universal. Men jag tror någonting som gjorde att både du och jag blev lite besvikna på, det var ju liksom det här att det var så svårt att liksom tränga igenom i ett majorbolag. Liksom att, ja, men det sitter någon i januari i England och så kommer det någonting från Sverige, men det vill de inte jobba med liksom, utan de vill ju signa det här själv. Så det där liksom blev liksom någonting som vi liksom blev lite,
man slogs mot en vägg hela tiden. Det var svårt bara, men Sverige kan inte komma.
Nej, men man sitter med liksom Peanut Planet grejer eller Stereoscope för den delen också, eller de här, och liksom, varför är vi inte A-listade på liksom BBC Radio 1? Det här är ju så bra. Då går vi förbi det här. Ja, men då fastnade det ett system och man kunde liksom, så det var ju någonting som blev lite jobbigt, tyckte jag, på slutet där.
Men kom det några så här licenser för att komma ut genom andra labels?
Ja, det var ju där genom Polygram då. Så alltså Antilop lyckades ju. De ätte på The Box i Holland. 150 000 singlar sålde In My Mind i Frankrike. Men alltså, England sålde vi 6 000 ex. Jag kommer ihåg, jag var på Polydor där. Jag var där över flera gånger liksom och pratade. Ah, vad ska vi göra? Då hittade jag ett sätt att komma runt där med Earthbound, Polygram, eller vad heter det, Antilop och Pinocchio. Jag hade ett par kompisar som hade en klubb och en label som hette Whoop, som var Progressive House. Joel Xavier och en annan kille, Andy, en annan kille. Så heter det. Så deras klubb, Covent Garden, de hade. Och de körde Progressive House. Så hade de väldigt bra så här, folk som var remixare. Så då blev det Whoop Remix. Tarantella Remix och massa sådana här som var svinbra liksom. Så vad heter det? Då fick vi i alla fall att DJ som började spela Antilop i England, för det var svårt. Men jag tror att de släppte, de blev 6000 ex, medan resten av Europa, det blev succé, och i Norden också. Det blev liksom, man kan ju höra fortfarande Finland, Antilop på radio. Och i Sverige var det inte så länge som man hörde fortfarande på radion liksom alla de här låtarna. Då kände man sig så här, fan, det här, man har i alla fall gjort någonting.
Ja, de remixas ju löpande, alltså så här In My Mind, alltså inofficiella remixar om inte annat. tycker jag.
Det känns som att någon borde göra en feting på den.
Det kommer ju en så här, jag som är, ja men
flest att göra.
Ja, eller hur?
Ja, Nina Kravitz.
Ja. Ja, men typ.
Ja, ja. Nej, men för mig var ju Fluid liksom någon form av, ja, det hade stort värde standalone, men det var också en brygga från liksom dance till trance. Och det tror jag många följde med mig på den liksom vågen över. Så jag minns också att det kom någon så här Heaver and Hammer remix på In My Mind där tidigt 2000-tal liksom, så här. Ja, men de är väl evergreens, alltså originalet, tänker jag. Men vem hovar in eventuella liksom cash för de streaming-grejerna idag?
Det är väl Universal och artisterna förhoppningsvis.
Ja, det tror jag.
Vi har ju våra förskott. Vi säger hur mycket vi har. Nej. Jo, vi måste fan säga det. Varför inte? Det är kul.
Jag vet inte.
1,5% fick vi var.
Okay.
3% fick man förut igen som producent. Vi fick 1,5% var som finders fee på alla artister. Det kan ni bara räkna ut själv.
1,5% av vad?
Av royaltiesen.
Okay.
Alltså fortfarande nu?
Ja, fortfarande. Men vi har ju så feta förskott så det kommer aldrig...
Vi får
ju så här skickat. Vi kommer inte ens in där. Vi är så jävla dumma så vi kommer inte ens in och ska se digitala och ska se sina grejer. Man har ju hoppats att... Vi vet inte vilket bolag det var som gjorde så till Mange innan vi kom hit. Om ni vet, om det var Sony eller någonting som sa så här, vi skiter i alla förskott. Vi rekopar inget mer. Nu sätter vi noll så artisterna får pengar igen. För det här var inte ett schysst system. Men Universal har inte gjort det ändå. Men ja, man vet väl. Man kan ju drömma.
Okej. Okay. Ja, jag vet inte.
Helt plötsligt bara. Har man råd att köpa en Cornetto liksom?
Exakt.
Ja, men det är på den nivån nästan. Men med det säger jag, så var Ola och Erik otroligt jävla snälla. Så vi fick ju så mycket bra förskott. Så mycket backup. Vi kunde göra vad vi vill. Vi fick frihet. Utan dem, då hade vi inte haft det här. Vad heter det? Med musiken, och det skulle inte betyda så mycket för andra människor heller, utan det var ju tack vare dem vi kom där vi kom. Hade vi fortsatt bara gjort MD och det hade ju liksom bara spårat ut åt sidan, utan så, de är smarta affärsmän, vi var ju dumma som skrev på och ingen publishing heller.
Allt
vi hade startat ett Fluid Publishing, borde man startat.
Nej.
Stockholms Songs. Ja, men vi får skylla oss själva när man är
fast färskig. Man vet ju inte då heller, alltså jag tror att alla unga, alltså man är bara så här, fan vad fett, nu får vi massa pengar, nu kör vi bara. Och sen lär man sig.
Ja. Man tror att det är klart. Ja, nu är jag klar. Nu ska jag vara super-DJ. Nu ska jag ha label.
Jag har aldrig liksom tänkt riktigt på de där pengarna. Det var en rolig grej. Vi gjorde någonting som jag tror blev bra. Och vi uppnådde de målen. Men vi fick ju
mer pengar. Springarna har fått ännu mer procent. Vi fick ju så mycket förskott. Ja. Så vi tjänade jävligt bra på den tiden.
Ja, förlåt.
Ja. Nej, men det var också kul. Liksom. Och det var kul att se de här artisterna. Liksom,
utvecklas.
Producenterna utvecklas och... Jag kommer ihåg första gången Seba och Peanut Planet, och de hade ju någon studio uppe på Söder någonstans där bakom Mariatorget eller någonstans, att den var väl halvkeff liksom jämfört. Vi hade ju bra, alltså vi hyrde in, i och med att vi var många studier som satt där med AMEC-filtren och sånt där, vi hade ju en stack liksom med typ så här 8-9 AMEC och Neve som alltså man kunde så här flytta runt och ja, men ska ni inte komma ner och mixa ner hos oss nästa singel? Jo, fan, det gör vi. Sen, han var där en helg och sa, blev det bra? Ja, okej, ja, men vi får lyssna. Jag kom ner på måndag morgon där och skulle gå in. Jag skulle göra något studiepass eller någonting. Jag satte på, startade upp studion. Ja, fan, vad konstigt det låter. Alla basarna var spruckna liksom. Det fanns ingenting kvar av högtalarna. Det var riktig djungelfest där nere liksom.
Ja, det var
liksom men det var bra mixat ändå. Ja. Det var liksom, var bara släppa det, men det var kul.
Ja, men det var liksom, nu ser jag ikon inom drum and bass, och det var ju de när de kom till oss också, men jag kommer ihåg när jag skulle hämta, han har gjort jag kommer inte ihåg om det var den här REP eller om det var Awakenings, men han bodde då på Östermalm på ett ställe. Så kom han ner i pyjamas och gav mig, här datten. Så jävla ikoniskt. Men det var ju på den grejen liksom. Det var så jävla bedroom. Det var så jävla roligt alltså.
Ja, fint att höra. Oavsett pengar så är det liksom, det är ett jävla avtryck ändå. Och sen som ni sa tidigare, så här, när dansmusikhistorien ska berättas. Det är ju, ja, det är synd det att du ibland utelämnas typ det här. Men det är väl någonting med att folk, man förenklar, och sen ska nästa återberätta historien, då kollar man bara på den som har förenklat tidigare och så liksom,
Jag tänker att varje historia är en stor berättelse med många kapitel, och ingen kan berätta alla kapitlerna, alltså alla bär på något litet kapitel och sådär, Ja, men med, apropå liksom, ni nämnde Mårten då, som har varit här tidigare, Mindbender, som jag också släppte på Fluid tillsammans med Krille, Christer Ragnarsson och Håkan Dalvik, som sen startade, vad hette det, han och jag, och den här Two-Step-klubben som de hade, han och...
Alf Tumble.
Nej, det var tidigare, han som var... Nu kommer jag inte ihåg namnet, skitsamma. Men alltså det är många som har varit med i grupper som har släppt som...
Så. Men vilka år var liksom, fanns Fluid, eller när la det ner? Liksom? Vilka,
från 2002 vilka någon gång blev det att det slutade, tror jag.
Jag
hade... 2001, ja, men det var...
2002 tror jag stämmer enligt Discogs, återigen då. Ja. Ett Earthbound-album kanske, eller singel.
Ja. Och sen körde vi ju, alltså vi började ju innan vi släppte Nordic Crazy, så började vi innan där. Men som du sa, den där första, och så började vi sondera terrängen. Mm. Anledningen till att vi kom till Stockholm, det här måste vi berätta också. Vi hade ju en klubb nu genom MRS på Daily News istället. Och bredvid låg ju Melody, där ligger ju någon sån här bilsalong nu, fortfarande tror jag, i Kungsträdgården. Då ska vi spela där. Vi spelade på nedervåningen. Då var det... spela bra musik, så vad heter det? Ja, schysst musik. Och vi spelade mer... då var det mer R&B och typ så här... allt från...
swingbeat.
Ja, swingbeat och det här engelska soul
Teddy
to soul.
Riley.
Soul to soul och De La Soul. Ja, men det var lite hiphop och sånt. Då kom ju Cool James. Jag är en singel, jag är en singel. Kan ni remixa? Kan ni remixa? Så fick vi remixa den. Sen, sen blev det Håkan, Ola Håkansson och sånt. Så det är så här lite slump liksom, att han kom där. Vi fick... och så remixade man liksom. Så det är jävligt kul att det... man ska aldrig ge upp, alltså man vet aldrig vad som händer i livet. Och han försvann också tyvärr.
Ja.
Så det är många sköna människor som har försvunnit på vägen, tyvärr. Mm. Men det var ikoniskt.
Men för min del, så jag tror, jag kommer inte ihåg riktigt årtalet, men det måste ha varit typ 98-99.
Ja, 98-99 kanske.
Då gick jag vidare och sen så körde du kvar de sista åren.
Ja, exakt. Och sen,
så
och
jag
sen,
har inte jättebra koll på de här sista.
Och sen blev det ju mer och mer liksom att det försvann. Branschen, det kom det här med att alla ballade ner. Då var det game over liksom.
Mm. Men vilka var liksom, om man... fokusera på ren så här kommersiell framgång. Vilka var de liksom största?
Antilop absolut största.
Okay.
Ingen snack. Och sen var Earthman väldigt stora. Mm. Ja, Richie M också förresten. Richie M var ju... han hade ju många faktiskt hits. Och Earthman, de hade... vi ser Antilop, Richie M, sen Earthman och Pinocchio.
Mm. Ja, det tror jag.
Så det var den ordningen. Mm. Men sen var ju en massa andra som Peanut Planet, Scope. Det var ju en helt... det är liksom...
det var mycket mer underground.
Pionjärer och trendsättande. Och det är liksom klassiker.
Men på Nordic Rave-albumen så är det ju blandat. Mm. Det är ju det, då är det ju liksom Antilop, Earthbound, Pinocchio, Peanut Planet. Alltså det är väldigt spretigt. Och det är ju ändå väldigt underground.
Fan, Jonas var med och släppte en låt på Jonas Lönnå släppte ju tillsammans med Gurra något spår på någon av de här Nordic Ray-plattorna. Alltså det är många som har varit med och släppt där.
Jonas Lönnå, även känd som Molös pappa.
Just det, stämmer.
Om man ska binda ihop. Och aktuell för sig själv fortfarande som DJ.
Ja,
liksom.
Spelar ganska mycket. De brukar spela tillsammans, far och dotter.
Ja, exakt. Back to back.
Cool. Det är fett. Ja. Det är asfett. Det är så fint att se det.
Supernice killärning. Verkligen.
Det är fint att dansmusiken går i arv.
Verkligen, verkligen.
På det sättet.
Ja, men det är jättemånga som ni sa, men ni sitter och bläddrar så ser man massa så här. Och det är liksom, det är kul. Att folk har gått vidare och lyckats så att vi kunde ge i alla fall en liten grund för folk. Sen har de utvecklats själva liksom.
Men jag tror också, det här, det kanske är så här någonting som man fabricerar när man börjar bli lite så här. Man tittar i backspegeln någonstans och det gör man ju ibland liksom. Så att, men 90-talet var ju lite speciellt, för det hände så jäkla mycket. Det hände mycket i mediebranschen, det hände mycket i musikbranschen. Det fanns ett intresse, det var många tidningar. Så det hände, det fanns ett intresse för att det här skulle funka. Liksom. Många var intresserade. Och sen så var det ju många som var med och fick den här liksom, skutan framåt. Och jag menar, vi gjorde på vårat sätt, men sen hade du ju hela liksom, Svek och du hade Loop och Hybrid och alla gjorde på lite olika sätt liksom, och utifrån det som man tyckte att man liksom kunde, och det var på det sättet som man ville göra, men alla var ju liksom på med och liksom rörde det framåt på olika plan då.
Men det återigen, det poppiga soundet som fanns i en del Antilop, Earthbound, Richie M, Pinocchio grejer, Det tänker jag också var ganska unikt eller nytt, i alla fall vad jag minns liksom. Känner ni också det? Om man nu ska bunta ihop dem. Men jag tycker
det var ju så att skillnaden var ju mycket som musik som kom, som du säger. Men skillnaden med både med Mario Andres då, och sen David Westerlund och Robin, och sen hade vi på Örfan Andersson. De kunde ju spela. De flesta kunde inte spela. De samplade ju och håller på liksom. Så de kunde ju spela. Så då, och kan man spela vill man göra melodier.
Mm.
Och trans och det stuket, då blir det ju melodier. Och det var det som gjorde det. Och då blir det liksom... Och så hade vi det här radiogrejen. Ja, men ni måste göra så här. Det måste bli... Då blir det ännu poppigare.
Mm.
Om man säger pop. Men alltså då blir det catchigare. Och mer edit. Och,
exakt. Jag vet inte fortfarande ett ord. Men det
ja, och vårt mål var ju att breaka.
Mm. Mm.
Och hade vi gjort en obsky låt på fel sätt. Så det hade varit skitcoolt. Men det har ju aldrig spelats på Energy eller Power.
Sen är ju... Alla är ju alltid på något sätt en liksom... En reflektion utav sin samtid på något sätt. Så det är klart att de som säger, kolla Antilop, de liksom, de är A-listade här. De låter så här. Det är klart att alla artister, när det blev ett sound som många,
det är fluid sound.
Ja, men som många ville ha, därför att en hel del ville ha, därför att det var vägen in, för den dörren var uppsparkad, den vi hade kanalerna in på radion där, så det är klart att det också påverkade och drev framåt det här melodiösa.
Mm. Ja. Jag vet att vi lyssnat någon gång på någonting och så bara, jävlar, det här låter fluid, som inte är fluid då. Men ändå som bara, ja men det är de 303 knorr som ligger på något speciellt sätt då.
Ja, liksom. Jag minns att Earthbound, de hade 303 knorr i typ alla sina...
Ja, exakt. Jo, men de lät ju fluid också för att de var, eller ja, exakt. Det var någonting annat jag kommer ihåg.
Eller låter det för oss som liksom typ har nästan alla fluid maxi-singlar.
Ja, exakt. Men jag var nyfiken också på maxi... Exakt, det här är också för yngre lyssnare så kanske är obekant hela formatet med så här... Maxi-singlar var ju i plast och med flera spår. Liksom. Ja,
lite mer remixer och lite dyrare.
Ja, och det andra var ofta en pappersliva om det var en enkel... Det
fanns 12 inches.
Exakt.
Vi gjorde white labels också, till och med. Det fick vi göra.
Men det fanns ju också CD-singlar i pappers...
vad sa du nu?
Det fanns ju också CD-singlar i pappers sleeves.
Med två spår.
Mm. Ja, ofta var det så. Och sen Maxi var flera.
Exakt. Och de var lite billigare. De ville vi att vi skulle nå ut med så att man... För hade vi sålt dem med de här... aluminium eller plastcasen, då blir det dyrare. Då har inte folk kidsen eller folk råd att köpa det. Så det var viktigt att det fanns de där. För då kunde det kostade inte så mycket.
Man kan säga att maxisinglarna var mer för DJs och nördar. Ja. Sådana som oss. Ja. Och de andra hitsen var för kidsen som bara ville ha en singel för 29 spänn.
Exakt.
Håller pressen fortfarande? Låter de bra när du spelar dem?
Det var, om jag ska vara helt ärlig så har jag... Jag borde ha lyssnat på lite fluid-grejer inför det här avsnittet. Men jag har inte gjort det. Men jag har mina raids så här, typ en gång om året där jag går tillbaka och lyssnar på gamla, alltså vissa grejer håller fortfarande, typ alltså Antilop-grejerna håller ju såklart, vissa Pinocchio-grejer håller också, Earthbound-grejerna håller, det är klart, alltså det låter ju som om det är ju från den eran det är, men det är, vilken fan är det, är någon Earthbound, är det deras, vad fan heter den, Everyone,
ja, den är fantastisk,
den låter fortfarande jävligt fläskigt alltså, och den är ju ganska, den är inte så jävla poppig.
Nej.
Jämfört, vad heter den andra, Living Just For Today,
ja det gjorde det,
Essence of Life också,
den kom efter
Transnation också, var det sen som kom den videon, den videon kollar jag på idag, så jävla skön när han sitter i bilen, bara stannar på Ulvsunda bron där, bara sitter och kommer tillbaka så börjar de slås bakom för att det stopp i kön. Ja, det var ikonisk video.
Men det är också lite intressant det här med, det hände mycket i liksom under 90-talet i Sverige, så här, apropå videos då till exempel och foto, alltså fotosession, alltså profilbilder på artisterna och sånt här. Vi hade ju jättebra video och de ville komma och göra musikvideos för oss och liksom, och vi fick det ju jättebilligt liksom. Ibland fick vi det gratis och men de första, tror jag, artistbilderna som vi tog, det gjorde ju Gerke, alltså som var liksom den största fotografen i Sverige på den tiden, gjorde liksom allt. Men vi hade ju sådana människor som var inne och jobbade också, som var sugna på vad det var, en del av det där.
Mm. Nej, fan fett. Jag ska också bara passa på, för ni har några stories i bagaget också, som inte, eller någon i alla fall, som vi tänkte spara till Patreon, eller hur? Mm.
Så är det.
Så de finns där, ska jag bara säga.
Det kommer alltid extra material på Patreon.
Ja, men exakt.
Inte alltid, men nästan alltid. Från och med nu.
Exakt.
Det gäller att hålla tungan i munnen och inte berätta allting.
Precis. Nej, exakt.
Tycker vi har gått igenom
ganska mycket
har vi gått igenom.
Ja, exakt. Men liksom fadeade Leiben ut mot slutet eller var det något?
Det blev så många försvann. Jag hade massa knas som jag sa privat och så då blev det liksom, det blev inte lika roligt längre. Mm. Det blev bara jobbigt allting. Så det fadeade bort. Sen startade jag upp något liknande själv och körde och hade jävla tur och fick Tidy Tracks. Om ni vet vilka det är.
Släppte, UK Hard Dance.
Ja, exakt. Men jag släppte en kille från Landskrona, Daniel hette han. Spacecorn, Axel F. Långt innan Crazy Frog gjorde han Axel F. Och alla DJs, stora DJs, rave på det nyåret. Droppade den klockan 12. Då ringde mig från där uppe. De kommer från Rotterdam. Glenn, it's a hate. Så Lisa Lashes, Lisa Unique. Alla hade droppat den jävla låten klockan 12 för att det var ju långt innan Crazy Frog. Och den sålde kanske 12 000 maxi-singlar i England och låg topp 40 på UK-singellistan.
Var det Hypocrite? Nej.
Ja, den också. Hypocrite Records. Där låg den. Och sen var det en annan låt som vi sade innan till Tidy Tracks. One More heter den. Det var kul. Till och med då kunde man fortfarande vet, så här, sitta där och faxa grejer. Så här, bodde någonstans och bara faxade grejer, kontrakt fram och tillbaka. Jobbade med Eve Records också som var en translabel i London. Det var skitkul. Men då fick jag tillbaka lite känsla för musiken och sen fixade jag upp mitt liv. Och sen dess gör jag en massa andra saker nu då. Men det dog lite när Mange och jag gick isär lite. Mm. När du gick till... Du sålde till jäveln där. Till arcade. Nej, men det blev jobbigt för många också. Bara för jag hade knas. Det blev inget bra liksom. Mm. Så.
Men sen tror jag liksom. Och vi ville ju båda fortsätta göra musik. Och vi pausade varandra lite ett tag där. Men, och jag ville ju jobba i studion liksom. Så jag började jobba med en annan kille. Sen Martin Pihl. Så vi gjorde ju massor med remixar under namnet Majestic 12 eller M12 lite senare som var lite mer åt housey hållet och sådär. Och sen gjorde vi, långt senare gjorde vi lite kommersiella grejer, Sandblock och sådana där saker.
Baywatch-grejer
då? Ja, Baywatch. Men det var ju sjukt rolig period. Alltså det var, och det är också kul att få vara här och berätta lite.
Nej, alltså, det är så kul att gå igenom hela ens uppväxt och höra, för man har ju sett era namn eller så här, Glenn C, och du vet, man har ju sett alla de här i de här skivomslagen och det har alltid varit så här mystiska personer, så vilka är de här? Vilka är det? Men så här, för mig, alltså jag började producera musik redan när jag var 13, så att jag hade ju koll på, man kollade alla innesliv, jag hade ändå koll, och bara så här, vad är det här? Vilka är det här? Vad gör de? Vart sitter de? Hur ser de ut? Det var så här, det var ett mysterium.
Liksom. Ja, vad kul.
Som Björn Engelman också ungefär.
Ja men exakt. Ja,
han har suttit med många gånger och mastrat låtar.
Kan jag tänka mig. Han hade vi
han
här också.
Ja. Ja, jag såg att han hade varit här.
Exakt.
Han var ikon.
Ja, verkligen. Still going strong också. Vi sånt Eriksplan liksom.
Cykla förbi där här om dagen så bara cutting room.
Ja, jag visste.
Och innan det var det väl i Solna också var på SAE, va? Var det inte det? Jo.
Nej, vi låg bredvid där i den där restaurangen. Men och han var väl med liksom redan när Remix de första liksom och masterade deras grejer och sånt där.
Exakt. En
skön lirare.
Ja, verkligen. Men hur ofta påminns ni om Fluid idag?
Aldrig.
Jag brukar ibland säga när folk... Så jag håller fortfarande på i den här branschen. Jag lever med någonting annat. Jag har fler bolag och jobbar med en annan bransch. Så att jag gör det. Men vad heter det? Jag gör fortfarande som en hobby. Mm. Jag har tre olika projekt som jag håller på med. Och så ett tag var jag manager för några artister också som gick jäkligt bra. Som signade till stora labels och sånt. Det var inte så länge sedan. Men vad heter det? När man är på ADE som vi snackade om. Ansen om Dance Event som vi ska ner till. Du och jag ska dit. Ska vi hänga och ta en öl?
Absolut.
Och sen, vad heter det, jag brukar åka alltid på IMS då, Ibiza. Jag var där i april nu då. Ofta i början när jag var där också, efter allting det här. Sverige. Vi var ju stora det, men det blev inte att vi umgicks med så mycket med andra i branschen liksom. Om jag förstår vad jag menar. Alltså inom de här mest kommersiella liksom. Och visst, man kände Michel Petri och dem och några stycken man träffat liksom. Så när man går på de här grejer så hör man svenska, vad är det här för något? Undrar de vet vem jag är egentligen så här. Men så det är lite kul att sitta i alla fall då, för att även man gör grejer nu och man kan signa till stora labels fortfarande, så är man liksom, som du sa, man är dålig, men det är skönt att vara det. Och sen finns det så jävla många som är så extremt duktiga och stora liksom. Och det som har hänt nu med den här streamingen, det är ju häftigt, alla kan ju släppa en låt. Alla kan gå in på DistroKid och liknande. Och nu säger vi så här, det finns massa andra schyssta.
Nej, det här är inte Sveriges Radio.
Nej, jag skojar det bara.
Jag kan favorisera det.
Nej, men vi säger DistroKid till exempel. Och då, det är så enkelt. Ibland brukar vi släppa grejer. Jag håller på med så här med rumänsk rappare Pashaman, som har varit med på några spår som vi har THK. När han släpper hans album där, då kan man bara sätta royalties till dem direkt. Mm. Slippa det här, vet, så här som man har på Labour och andra grejer. Om man inte betalar extra mycket pengar, så då kan man kanske dela upp royalties.
Ja, alltså det handlar ju mer om, det är ju väldigt enkelt som du säger att släppa musik. Och DistroKid är ju bara en tjänst. Det finns ju hur många distributionsbolag som helst. Och sen så handlar det ju mer om hur du nätverkar med det. Alltså hur bra är du på sociala medier? Vad har du för nätverk? Hur kan du pitcha in det här på en bra Spotify-lista? Alltså det handlar ju alltid, det handlar inte om musiken. Nej. Allting runt omkring.
Sociala, allting.
Exakt. Och, och så ser det ut idag. Ja. Det är bara liksom...
Men folk tror inte, förstår hur många som aldrig ens kommer upp i 1000 streams. Alltså det är så mycket låtar som aldrig kommer ens i närheten av 1000 streams. Det är inte enkelt där.
Men Glenn, ge oss en liten rundown då av de här aktuella projekten. Ja.
Snow and Stuff, det är jag, Alexander Lundin och en kille som heter Vasile Mihalka. Style Kid de kallas han för. Vi kör technoaktigt. Vi har släppt lite grejer på Syrup. Vi släpper grejer själva. Spelas på BBC, så här Radio 6 och massa stationer där och sånt. Och nu har vi gjort precis en remix på Vapa heter han. En tysk-polsk kille. Helt okej, han har 50-60 000 lyssnare i månaden. Så. Han hade hört våran Heating Plates. Han tyckte det var grym. Så vi fick göra en remix på hans låt som heter Gdansk. Den kommer komma i oktober. Och sen har jag GNS, Glenn och Style, enkelt. Det är jag och han där rumänen. Och vi gör House, mer som han gillar. Mera. Och sen har vi THK då, som är mer banbrytande mellan reggae och trap blandat. Men med trap och så blir det reggae. Vi gjorde en låt Warrior som vi fick licens över hela världen. I Ryssland bara, i Ryssland innan kriget då ska jag säga. Hade vi 500 000 radiospelningar i Ryssland på de stora stationerna.
Åh jävlar.
Så det är ganska coolt. Vi har kanske typ 1 miljon streams på Apple på den och det. Så det är inte som så här jättemycket, men det är ändå breakat. Och det är Sony i Tyskland som har signat den. De signade också Shop of a Brick var för första låt. Så har vi amerikanska rappare, blandat trap och house. Så det är kul, man kan göra sådana grejer.
Men det är intressant det där med, jag var i en studio tidigare innan jag kom hit och sen kompis och höll på liksom, och gjorde musik. Och då snackade vi just om det här, vad är många streams? Alltså du sa, men 1 miljon streams. Vi snackade just om det här, så här, vad sätter man det i relation till? 1 miljon, det är ju skitmycket. Alltså, folk har lyssnat på den här låten 1 miljon gånger. Det är jävligt mycket. Men sen så är det så här, fast är det mycket? Alltså jag vet inte, jag har helt tappat. Det är så här, det är skitsvårt och så här. Det beror ju såklart på vad det är för typ av musik, vilket sammanhang. Är det 1 miljon streams organiskt? Har folk hittat det och så här delat det med sina polare och så har det växt organiskt? Eller har det fått 1 miljon streams för att det har hamnat på typ 5 Spotify editorial listor? Då är det så här, men du hamnar på 5 editorials. Det räknas inte riktigt, för då är det så här, då har folk inte aktivt hittat.
Nej. Eller alltså, räknas det?
Men det finns så många parametrar av det där. Det är så svårt, alltså jag tycker för mig själv att det är svårt att så här, vad är många streams? Eller hur mäter man framgång? Alltså, det här kan man sitta och snacka om i flera dagar.
Det är jättesvårt.
Det är ett jävla rabbit hole, men det är ändå intressant.
Jag märkte det för ett par år sedan, 7-8 år sedan när vi släppte grejer, fortfarande mer eller lite olika saker, hade typ en label som heter 1M, 1 in a million. Då kunde vi komma på New Music Friday i Tyskland, New Music Friday i Holland, Schweiz, Danmark, Norge. Men nu liksom, sen när det blev majorna tog 98-99%. Och sen är det indies, då är det stora indies. Då är det helt omöjligt att komma sen. Alltså, du känner inte någon där, du är rökt.
Det är intressant det där just med New Music Friday. För han, jag vet inte hur jag hittade. Jag tror att han som var med, det här snubbe, jag hittade han på, det dök upp i mitt flöde.
LinkedIn
jag var,
eller?
Nej, inte på, jag tror det var på Twitter. Det kan ha varit, jag tror det var på Twitter. Han som liksom var i det teamet som jobbade med New Music Friday och de algoritmerna, han slutade för många, många år sedan. Men han la upp någon så här, att hur lacka folk blir när, så här, han riktade sig mest till så här, managers, hur managers blir lacka när deras artister inte blir, kommer med på New Music Friday. Och sen hur mycket glada mejl han får och det är så här. Men då tänker jag för mig själv så här, New Music Friday, vad är det för en lista egentligen? Alltså så här, gå gemene man som är en musik, alltså the average Joe, det är någon som är, hur många hur många normala människor utanför branschen kollar in den listan? Eller är det bara en lista för så här inbördes beundran?
Det ger ju en del streams. Det gör ju det.
Men jag är nyfiken på vem på gatan varje fredag bara, ah, New Music Friday, här kommer en massa ny musik.
Du verkar ju värdera streams väldigt olika. Så här. Ja.
Det är ju för att alla streams är ju värderade.
Exakt, en branschperson är mindre värd än...
Ja. Nej, jag håller med dig.
Det är lite coolare att komma på Electronic Rising då, kanske. Men det är också så här, vad fan, det är alltid så här, man vet att det är samma artister, det är det som kommer. Jag gillar min release radar, för det är byggt på vad jag gillar.
Jo, men det är din personliga
den kollar, exakt, ja. Den kollar jag alltid, den lyssnar jag alltid på.
Men det är ett helt annat monster.
När jag ska lägga upp mina jag har flera spellistor som jag har curator, så då lägger jag fan det här. Men det, där hittar man oftast en låt kanske.
Jo, men den är ju kurerad bara för dig. Ja. Och vad du lyssnar på.
Vi kommer länka till dina projekt, tänker jag. Jag är nyfiken också på Magnus. Vad är dina musikaliska liksom, kopplingar idag? Du spelar skivor.
Ja, men precis. Låtar i alla fall.
Man säger det, jag spelar skivor. Skönt, jag brukar säga det fortfarande, jag ska spela skivor.
Ja. Är det ett gubbuttryck? Ska jag lägga av med det?
Jag tycker det ska hålla.
Det är nog ett gubbuttryck, men det är kul att säga det.
Det är skönt.
Nej, kan man ju till och med streama bara.
Mm. Ja, men jag har ju liksom fortsatt med musik. Nu har jag inte producerat så mycket på senare. Det är länge sedan. Jag provade att öppna upp apparna här för något år sedan. Jag blev helt förskräckt över hur långsamt det tog att jobba. Så jag har ju glömt allting. Men jag har ju DJat, fortsätter DJat och så. Men jag spelar ju inte klubbar eller sådär länge. Men där är väldigt mycket bar och sånt där. Har verkligen liksom försökt hitta tillbaka till mina rötter. Jag var åkte till New York, jag kommer inte ihåg när det var 2014 eller någonting. Och det är en stad som jag liksom har läst så mycket om när det gäller liksom klubbkultur, Paradise Garage och liksom allt det här. The Loft och Gallery, det är liksom det som jag har liksom verkligen intressant. Så jag åkte dit, besökte alla så här. Han förbi byggnaden där Paradise Garage fanns innan de rev den. Var en sån sak. Och sen när jag kom tillbaks därifrån så bara kände jag att men nu tar jag ett nytt tag. Jag börjar spela, försöker leta upp lite bra ställen. Men nu ska det bara bli Soulful House liksom. Och det ska vara bra beats och bra sånger i grunden och så. Och sen har jag försökt hålla fast vid det konceptet och liksom börjat spela mer och mer med min gamla DJ-parhäst Johan Sjöqvist, som ibland kallas för Wist. Så vi har det här konceptet Wist & Mag, där vi liksom försöker spela den typen av musik bara för att liksom för den är lite tidlös och liksom, den passar väldigt bra i väldigt mycket barer och sånt där. Så det är väl det.
Coolt. Sen vet jag att många är nyfikna på vad ni gör om dagarna, eller vad våra gäster gör om dagarna. Och du, Glenn, något byggaktigt, va?
Ja, jag driver. Jag är delägare och koncernchef nu. Det låter jävligt flummigt. Mm. Det låter fint, men vad heter det? Nässelgrundet. Så vi har flera bolag. Nässelgrundet AB, Nässelgrundet Maskin, Nässelgrundet Anläggning, Nässelgrundet Trafikverk, Nässelgrundets fastighetsutveckling, ja, ni hör.
Syns över hela Stockholm om man vet om det.
Ja, exakt. Ja. Och det är mycket möten och det är mycket grejer och sånt. Men det är kul. Det är kul. Men det gör att jag kan fortsätta hålla på med musik, för det kostar pengar att hålla på med musik.
Mm. Ja, det är balans.
Åka på resor.
Visst.
Exakt. Så det är en balans.
Yes.
Ja, jag kastade mig in i en akademisk värld och liksom har utbildat mig till gymnasielärare och undervisar i filosofi först och främst, och sen religionskunskap, historia. Och filosofi har jag fortsatt att studera och studerar fortfarande då på universitet och försöker förkovra mig så mycket jag kan i det. Så det sysslar jag med på dagarna.
Mm. Spännande.
Ja, jävla kul.
Ja, vilken jävla resa. Ja, både er resa och vår en timme plus resa här.
Ja, verkligen. Jag tror att många kommer vara jävligt nyfikna på att lyssna på det här avsnittet. Jag tror att folk är lika peppade som vi har varit.
Exakt. Och folk kommer vilja lyssna tillbaka också på liksom,
och googla lite på YouTube på Nordic Rave. Det finns där. Någon har lagt upp så här några fan, ja, typ, med alla låtar, och det finns lite här där. Spotify har vissa grejer. Och
vad fan, släppte inte Cornel en EP som heter Nordic Rave?
Maraton kommer jag ihåg.
Jag tror att han gjorde det.
All right.
Jag måste kolla upp det.
Du tänker att han var direkt influerad?
Ja, men jag tror att han är nog ganska, men vi är ju nästan alltså vi är ju lika gamla. Jag tror att han liksom är också influerad av. Han växte nog också upp med Nordic Rave 4.
All right. Ah, aha, är det sant? Okay.
Ja, han just släppte en EP som heter Nordic Rave 4.
Han var coolt.
Ja, det var
okay. Ja, men då, tydlig vinkning.
Kolla, det var en EP med 2015 släppte han den på okay. Studio Barnhus med 4 spår.
Kul. Skarpt minne.
Ja, verkligen.
Jag fuskade ju upp den i.
Ja, men du hade grunden i, i skallen. Nej, men precis. Hoppas vi ja, precis. Nej, men finns Fluid-låtarna, alltså singlar och sånt, finns det på streaming?
Jag vet i alla fall att Stereoscope finns. Så ni som inte har lyssnat på det platt, alltså det är en treasure. Den finns på
Antiloop finns ju självklart, sen finns det Earthbound, vissa Pinocchio, och sen får ni inte missa Peanut Planet, deras första grej som Seba nu då, som är Seba exakt. Nu. Men det finns Our EP och sen den här Awakenings, så extended versionen. Videon finns på YouTube någonstans, man ser att VH1 eller så står det MTV där, att någon har liksom rippat den bara.
Jag fattar. Ja, men vi kommer väl slänga ner lite länkar i avsnittsbeskrivning och sånt, annars får man liksom
Suburban Children får man nog leta efter lite. Off Planet Earth, Tony Seng och det.
Just
det. Det finns ju på YouTube. Det är riktigt bra.
Ja, det finns på YouTube, kan man fan hitta.
Där finns ju fan det mesta.
Där finns Matti Ventjuk också, alla de här galningarna.
Exakt. Ja, men där finns det obskyra grejer, om man kallar det obskyrt. Men ja, fan vad roligt. Är det något så här vi har missat som ni vill förmedla till den stora massan?
Ja, man ska väl säga att i början, när man var yngre, då fattade man inte grejen. Nu är man jäkligt tacksam när det som man fått göra. Man har fått med om det här, att få köra det liksom. Både MRS och sen det här nu med Fluid som vi körde. Och att vi fick chansen av Ola och Erik.
Så det, och chansen att komma hit. Ja. Och prata och berätta.
Ja, men det är stort för oss. Man tänkte så här, fan Fluid, betyder det någonting överhuvudtaget? Mm. För när man inte är själv har pratat om det, eller man vet, har det betytt någonting? Så sen har folk sagt, jag kommer ihåg Antiloop.
Exakt, alltså, Jimmy the Man kanske inte alltid känner till Fluid.
Nej.
Alltså, men alla i vår generation har ju en koppling till Antiloop.
Absolut.
Minst.
Ja. Det började väl där för väldigt många, och sen så, som det alltid är, alltså, det var ju väl säkert en inkörsport för många, att man så här, man hörde Antiloop på radion eller såg det på TV, på ZTV eller MTV, och sen så bara gick man till skivhyllan och bara, men vad är det här? Och sen så såg man Nordic Rave, och sen känner man väl igen någon logga, och sen så hittar man Pinocchio Earthbound, eller fan vet jag. Men det brukar vara en ganska naturlig eller för de som har lite intresse kan ju ganska lätt koppla liksom.
Det är sinnessjukt att de är ute på den här 90s och turnerar med de här alla stora nu. Alltså det är från källarlokalen där, från Lidingö källarlokalen på Hagegatan till där nu.
Exakt, jo men det är väl
ganska häftigt.
Antiloop som
cirkeln är sluten liksom.
Reppar Fluid på de festivalerna, va?
Ja, verkligen.
Vi som älskar 90-talet.
Och sen har lite David på med fantastiska grejer själv liksom.
Visst.
Så. Och det är många av de här som var med på Fluid. De kör ju fortfarande liksom.
Ja, det är svårt att
Släppa det när man
väl
har blivit biten.
Exakt. Men vi kör också lite länkar om ni vill ha följare i något socialt media, så finns det också i avsnittsbeskrivningen.
Men alltså superkul att ni ville komma hit. Tack som fan. Vi fortsätter på Patreon.
Ja, vi kör en runda där också.
Vi ses då nästa vecka.
Tjolun. Tack grabbar.
Tack för det.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.